Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klimatsmartare företag. Så gör man.
Det är skillnad på att göra saker för klimatet och organisera sig för klimatet. Och där ska vi prata mer om idag. Och vi tycker att det känns fint att ha lite mer klimatfokus i podden. Vad tycker du, Boel?
Ja, och helt rätt i tiden. Helt rätt med tanke på var vårt fokus, känns det som, riktas just nu.
Mm.
Du lyssnar på Health for Well, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup AB.
Och jag är Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss och får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
Ja, vi har ju poddat tidigare om att gå från klimatångest till klimatglädje med Emilia Arvidsson. Och vi återkommer till ämnet idag. Vi har med oss Cissi Lindén från organisationen Go Climate Neutral. Välkommen!
Tack! Kul att vara här.
Ja, det är superkul att ha dig här. Vi stod och pratade lite innan och kom på att vi har kunnat springa på varandra i ett tidigare liv när vi båda gjorde andra saker. Men hur kommer det sig att du är aktiv inom Go Climate Neutral?
Jag är en av grundarna, så jag var med från start. Mm. Och det handlar väl egentligen om att jag har ingen bakgrund från miljö och klimat egentligen, utan jag är civilekonom i botten. Men någonstans så kände jag att den här akuta klimatfrågan, och det hände så mycket i världen, att jag behövde agera på den. Och det kändes inte så meningsfullt det jag gjorde på jobbet längre då. Så därför så hade jag rätt länge försökt hitta någonting som kändes bra att göra. Och jag hittade inte riktigt det. Och sen till slut så skapade jag det själv tillsammans med några andra.
Mm, för ni är tre grundare.
Ja, precis. Det började väl egentligen med att jag och min sambo drog igång direkt. Vi kom hem från BB med vår andra son.
Som man gör. Ja,
ja det fanns
mitt i tvåbarnsfamiljen. Ja.
Ja, jag tror faktiskt det var redan dag två. Han sov så mycket.
Mm.
Det hade inte hänt med förra barnet. Så att det var ju en väldigt positiv överraskning. Och då hade vi haft massa tankar innan det. Jag hade varit frustrerad länge kring klimatet och gjort mycket på individnivå. Men såg att ingen annan gjorde något i stort sett i min bekantskapskrets. Och i företag hände väldigt lite, upplevde jag. I alla fall på mina arbetsplatser där jag varit. Så att jag letade ju efter någonting som jag kunde använda för att påverka dem in i min närhet. Och min sambo hade väl börjat, han kände någon som hade en väldigt bra kalkylator och som också hade en klimatkompensationstjänst. Så han började klimatkompensera där, men upptäckte att det här måste gå att göra lättare i våra stressade liv. Man hinner inte, varje gång vi gör någonting så kommer inte jag komma ihåg att gå in och klimatkompensera för det. Så att han hade väl lite idéer på hur man skulle kunna förbättra en sån tjänst. Och då var det ju perfekt tidpunkt för det då, när den här Isak bara sov och sov i 2 veckor. Mm. Så då programmerade han något och så gick han tillbaka till jobbet, twittrade väl om det, och så signade 25 personer upp kanske rätt så omgående på den här tjänsten, som från början då var en prenumerationstjänst för att kompensera för sin livsstil för privatpersoner. Och då fick jag ta över lite grann. Så där, sen har det rullat på.
Mm.
Så där hamnade vi där. Och sen så kom det in en tredje person som heter Henrik Kniberg, som är väldigt känd inom agilt och lint, den världen, som är en helt ny värld för mig. Och han har jobbat mycket med Lego och Spotify. Och han hade gjort en film som heter Friendly Guide to Climate Change and What You Can Do, som var fantastisk, som jag hade sett. Och så hörde han av sig till oss och frågade om han på något sätt kunde vara med. Så det blev vi 3, och sen så har vi blivit fler efter det. Och nu är vi uppe i 8 personer som på något sätt jobbar med Go Climate Neutral.
Och hur ser verksamheten ut, förutom det här du beskrev att ni började med? Vad gör ni mer? Vilka ben vilar ni på?
Ja, så tanken från början var ju att det finns så många företag som jobbar business to business redan, som hjälper företag. Så då tänkte vi, men det är väl kanske på individnivå som vi kan hjälpa. Och vi ville få privatpersoner att signa upp, för att de flesta i vår omgivning har råd att offra kostnaden av liksom en öl eller en smoothie i månaden på att istället leva ett klimatneutralt liv.
Det låter väldigt billigt.
Ja,
men det beror ju lite på då. Om du flyger jorden runt några gånger per år så blir det lite dyrare. Men om du har en relativt vanlig livsstil så kanske du hamnar någonstans där.
Mm.
Och så det var lite ursprungstanken, att hitta ett sätt att få människor att haka på och börja göra något bra för klimatet. Och sen skulle vi kunna börja påverka dem. Och bara genom att se vilket klimatavtryck man har, så är det någon form av utbildning och en aha-upplevelse. Att okej, jag har ett klimatavtryck som är så här stort, och kanske 90% beror på att jag flyger. Men då är det ju där jag ska börja titta. Så det var ursprungstanken. Men sen märkte vi att det fanns ett behov för företag också. Och att de som jobbar mot företag, de jobbar ju oftast mot de här stora, tunga industrierna, eller även liksom olika producerande företag. Mm, och det finns så många tjänsteföretag i Sverige som kanske inte har ett så så stort klimatavtryck i sin produktion alls, men de kan ju ta fram tjänster som förbättrar klimatavtrycket för både andra företag och för oss som individer. Så vi tänkte som de här, det finns ett väldigt stort tryck från alla typer av företag. Tänkte vi, men vi måste kunna hjälpa de här tjänsteföretagen på ett enkelt sätt och kanske göra en liknande automatiserad lösning som vi har gjort för privatpersoner. För den här branschen har inte varit så digital tidigare. Mm. Så det tänker jag, vi kommer med ett nytt synsätt än vad som har funnits, så vänt upp och ner lite grann på branschen, både genom att jobba med liksom produktutveckling och en digital produkt, men också genom att vi använder oss av 100% transparens, att vi visar upp kvitton på inköp och verkligen försöker berätta allt och sprida den kunskapen vi tar in, sitter vi inte på, utan vi försöker ge den vidare på olika sätt.
Mm. Och det här verktyget som du pratar om, är det som är på er hemsida? Att man kan, alltså det är första kartläggningen i vårt klimatavtryck. För som du säger, tjänstesektorn, jag tror många av våra lyssnare sitter på sådana organisationer där det är den typen av bransch. Och man kanske tänker att men vi har inte så stor klimatpåverkan. Men det går ju att göra jättemycket, vilket man kan se. Så visst är det här verktyget, det är det på hemsidan, är det så?
Ja, precis. Det finns en enkel företagskalkylator.
Mm.
På hemsidan, där vi har valt, om man gör enligt standard, det finns ju rigida liksom standards och riktlinjer, och det finns något som heter GOG-protokoll, hur man ska beräkna om man vill använda det i sin rapportering kanske enligt en viss standard. Men vi såg att det kanske är där vi gör störst klimatnytta, för då folk blir ju trötta, bara vi har ju begränsat med tid i vår vardag just nu och på arbetsplatsen, och det här kanske är en fråga som drivs lite parallellt med ens vanliga uppgifter, tyvärr, vilket är ju ett problem. Och då behöver vi göra så enkelt som möjligt, då behöver vi fokusera på det som har gör störst skillnad. Och inte gå in på kanske varje kopp kaffe, utan då behöver vi välja att titta på de stora sakerna först. Och sen när man har fått in det och processer för det, då kan man kanske börja titta på mindre saker. Så det här verktyget vi har tagit fram, det är en liten version 1.0. Den kommer väl utvecklas på sikt. Men där har vi just valt att ta upp de största delarna som uppvärmning av lokaler, elektricitet, flyg och mat är väl bland annat dem. Så vi har valt ut några så det ska kännas lite enkelt att dra igång det här arbetet.
Så de du beskrev nu, det är de typiska största avtrycken som typiska tjänsteorganisationer har?
Ja, jag skulle säga precis. Har man inte redan börjat skära ner på sitt flygande så kan ju det absolut vara det största avtrycket som är enklast att göra någonting åt, om det inte är affärskritiskt att flyga.
Och hur skulle det se ut då? Om jag kommer till er och säger, ja men jag har ett företag här med, hur många ska vi säga? Mellan 50 och 100 personer, vi är ett tjänsteföretag, vi säljer IT-tjänster, säger vi. Hur inleder jag samarbetet? Jag kanske tittar på den här kalkylatorn och drar någon insikt själv. Hur brukar det gå till?
Ja, alltså ofta så hör företag av sig till oss och säger, vi vill göra något för klimatet, eller vad kan ni hjälpa oss med? Vi vill bli mer klimatsmarta. Och då finns det lite olika sätt. Det ena är ju då att börja använda den här klimatkalkylatorn, om man känner för det. Ett annat sätt kan ju vara att bara ta resorna. Alltså berätta för oss hur mycket ni flygit. Man kan till och med säga i timmar, eller om man faktiskt har en lista på flygen, så kan vi beräkna det. Och så kan man börja med att klimatkompensera för det. Och kanske även titta på hur kan, ja, det är så här stort avtryck, och hur skulle vi kunna minska det på något sätt. Så det är ett sätt att välja ut en del och fokusera på att minska och beräkna just den delen. Ett annat, ja, det är ju det här verktyget, och sen så gör vi ju fulla beräkningar. Men det är för tjänsteföretag, ja, det kan ju absolut vara värt det. Det blir lite mer detaljerat, det blir lite konsultkostnader.
Och du menar om man inte bara tar någon slags typiska branschsiffror, eller branschsiffror? Jag tänker så här, antingen så gör man en detaljerad studie av hur just vi beter oss och vilket avtryck det ger. Eller så kan man se, ja men ni är ett sånt här företag, då ser det ut ungefär så här. Och då borde till exempel flygresor eller uppvärmning vara den största utmaningen för er.
Ja, det finns också siffror på, eller ungefär hur mycket utsläpp per anställd tjänsteföretag har. Men det kan ändå variera från kanske 1 ton till 5 ton. Det är ju rätt stor skillnad med tanke på att i år, för att klara Parisavtalet, ska vi helst vara nere i 5 ton 2020 per person. Och 2050 ska vi vara nere på mindre än 1 ton. Så om jag i min arbetsdag, liksom under det året, släpper ut 5 ton, då är jag helt körd. Det räknas ju för sig på företaget, men någonstans så... Ja. Det här måste ju ner ordentligt. Men så att där är ju, det ligger någonstans i det spannet där. Men det vi också gör, något som är enkelt att börja med, det är ju att klimatkompensera för sina anställda. De känner så här, okej, vi har verkligen ingen tid att sätta oss och räkna nu, det här är något vi kommer att göra, men vi inleder med att klimatkompensera för våra anställda. Och då är det ju bara per anställd som man börjar med att betala för. Det är ju en jättebra start, men det är inte tillräckligt på sikt.
Och visst är det så att då kan man klimatkompensera till er, och ni i er tur investerar ju de pengarna i klimatinvesteringar. Kan du beskriva vad ni använder de pengarna till?
Vi har faktiskt vi brukar prata om klimatfinansiera eller klimatbalansera eller klimatkompensera. Just klimatinvestering var ett ord som vi använde innan, vilket fick många att tro att man får tillbaka pengar. Och det får man inte. I alla fall som
klimatet, man får tillbaka.
Ja, exakt. Och vi får också tillbaka mycket, kanske på andra sätt. Men det som händer är, det är en jättekomplex värld. Det var en anledning som vi drog igång där, för att det är helt omöjligt för ett företag eller en individ att förstå hela komplexiteten i det här systemet. Det finns en massa olika projekt, det finns en massa olika certifieringar, det kostar olika mycket pengar. Innebär det att ett projekt som kostar mycket pengar är jättebra och ett som kostar lite jättedåligt, eller blir jag lurad när jag köper ett som kostar väldigt mycket pengar? Så den här komplexiteten vill ju vi filtrera. Vi vill vara ett trovärdigt filter för att, så det vi rekommenderar ska vi verkligen ha analyserat det så mycket som vi bara kan. Så vi anställde en tjej som har jobbat för FN ute i klimatprojekt i höstas, och innan det så har vi själva med hjälp av liksom, gjort stora efterforskningar för att se vilka projekt vi ser ger störst klimatnytta. Samtidigt som vi alltid använder tredjepartsgranskningar och certifieringar som är goldstandard, som alltså det är rigida certifieringar som följer vissa kriterier. Så ja, så det är projekt runt om i världen där vi fokuserar främst på förnybar energi för att skifta då från det kolberoendet som vi har idag när det gäller energi. Men också att ta hand om metan och ja, ibland är det lite så osexiga projekt men väldigt viktiga projekt att ta hand om avfall och metan som släpps ut i atmosfären.
Och du var inne på det innan vi spelade in också att vi är ganska bra på det här i Sverige just med energiuppvärmning, eller hur? Utan, så därför så behövs investeringarna utanför våra gränser.
Ja, de gör ju, just nu gör de ju väldigt stor nytta där. Vi behöver ju göra massor här också. Mm. Men här, förhoppningsvis, så ska ju det finnas på liksom politisk agenda. Så det ska hända med våra, alla investeringar ska ju på sikt bidra till det här. Medan i andra länder så kanske man inte har, man har en infrastruktur för kol till exempel. Det finns uppbyggda kolkraftverk, man har kompetensen bara inom det. Och det kanske inte finns pengar för att få in en kompetens. Så det är det som händer också när, man, när det byggs ett projekt i ett land. Då kommer ju även in, då lär man ju upp. Så att det är överföring av teknisk kompetens.
Just det.
Och sen så är det också andra fördelar som inom Agenda 2030. Att det kan vara att man bidrar till skolor och till sjukhus med, ja, med rent vatten och andra. Så att det, är en, det är därför vi använder goldstandard. För de är väldigt noga med att projekten ska komma till lokalbefolkningens fördel och inte som det kanske var med vissa projekt i början att lokalbefolkningen var tvungen att flytta på grund av så att de drabbades av att det här projektet kom. Men tanken är att de ska gynnas, det kommer arbetstillfällen och kanske kan få lite bättre infrastruktur och att standard ska bli lite bättre, tillgång till säkrare el.
Komplexitet när man börjar förändra saker. Intressant.
Men jag var också ut, till våra lyssnare, vad kan man göra? Och då sa du, ja, men man måste också göra lite skillnad på vad man gör som företag och organisation, men också hur man är organiserad, att det i sig kan påverka till så två delar. Kan vi prata lite om det här, hur man är organiserad som organisation? Att det är en viktig plattform att fundera på. Vad kan det handla om då?
Jag tror det är också, där finns det lite olika saker att tänka på. Men det ena är ju att för det första, hållbarhetsfrågan måste ju upp och drivas av ledningen. Annars så kommer det vara, det trycks oftast på från gräsrotsnivå. Men är det inte fokus från ledningen, då kommer det på sikt inte bli bra. Och det handlar ju också om gärna att få in det då i affärsidén, när man kan skifta. Det är ju många företag som har börjat göra det. Men också frigöra tid. För annars så blir det ju så att så fort man har mycket i sin vanliga, liksom, sina vanliga uppgifter, då läggs det här vid sidan och prioriteras bort. Och det är ju någonting som vi har, just den här tiden, vi har prioriterat eller fokuserat väldigt mycket på det inom vår organisation. Där några av oss har varit sjukskrivna tidigare på grund av utmattning. Och också har upplevt det här att alla de här hållbarhetsgrejerna på jobbet har vi drivit vid sidan av våra vanliga jobb. Så att där tror jag att jag tycker det är jättehäftigt att få liksom både personligen att få jobba med klimatet som känns väldigt meningsfullt, men också få vara med och påverka en arbetsplats på ett sätt som jag aldrig har kunnat gjort tidigare. Där vi har infört 6 timmars arbetsdag, där vi har så här flexibel arbetsplats så vi kan jobba hemifrån egentligen hur många dagar vi vill i veckan. Och det betyder ju också, om man tittar på klimatet, att om det är så att man pendlar till jobbet, då får vi ner klimatavtrycket rätt ordentligt genom att människor har möjlighet att sitta hemma och jobba. Speciellt om man kanske jobbar där det är längre avstånd. Så jag tror den här att få lite mer tid gör ju också att på fritiden har man möjlighet att kanske engagera sig i bostadsrättsförening och driva frågor där, eller bara liksom må bra, och genom att må bra så blir ju människor ofta kanske lite mer kreativa och kan tänka till kring och stanna upp och se vad håller vi på med egentligen? Vad är det jag gör här? Skulle vi kunna göra annorlunda på min arbetsplats?
Jag har ju någon sån här, Det var en tanke som jag aldrig skulle vilja, liksom, eller jag skulle vilja driva den vidare. Men just det här, tänk om man jobbade 6 timmar per dag och använde de där andra 2 timmarna till att motionera till och från jobbet. Och också ha tiden att liksom laga mat till exempel från grunden. Inte känna så här, men gud, ska jag sopsortera också? Utan så här, ja, men just det, nu är det också att lägga 10 minuter på sopsortering. Alltså att vi får tid till att göra klimatsmarta val. Men det är ju upp till individen själv såklart att göra då. Men oftast när vi stannar upp och känner efter, kanske kommer ut i naturen och känner den här kopplingen dit, så vill vi ju ta hand om vår liksom miljö. Men när vi bara springer som ekorrar i hjul, så har vi, så ska jag ju vara klimatsmart också, ska man orka med det. Men att, ja, det var bara en tanke som jag har tänkt, att de där 2 timmarna kan vara ganska njutningsfulla och samtidigt ganska klimatsmarta om man har den tiden. Men jag vet också, hade med något exempel, jag vet inte när jag sa det, men när jag läste att Xerox, heter de så, uttalar man det så, lät folk jobba hemma en dag i veckan, och de bara såg ett enormt avtryck, eller minskat avtryck på klimatet, just för att här körde alla bil till och från jobbet. Så när folk inte gjorde det en dag i veckan i de här stora SUVarna, så var det så. Sen funkar ju inte det såklart i alla branscher att jobba hemma så, men då finns det andra saker man kan jobba med så.
Men jag tror att du har helt rätt i det. Och att bara att boka till exempel en tågresa istället för ett flyg. Mm. Eller att börja laga vegetarisk mat. Allt det här kräver, om man inte har gjort det tidigare, så kräver det en rätt så stor insats. Både energi och kanske tid av en. Så att det frigör ju möjligheter alltså, till det. Och samtidigt, jag såg också, om det är MTR som införde det här med att de får 2 dagar, eller får extra semesterdagar om de väljer att ta tåget istället för flyget. Mm. Och det är nog fler förut. Nu är de kanske naturligt för dem, för de är tåg.
Ja, ligger nära.
Men det var nog mer företag som hade infört det. Och det gör ju helt plötsligt, om vi jobbar så hårt under hela året, så då kanske det blir så att ja, men nu vill jag flyga snabbt till det här stället och få ha en vecka kvalitetstid med min familj. Ja. För att vi har inte hunnit ses under hela året. Mm. Om vi då istället får ha en liten lugnare vardag, där vi kanske börjar uppskatta andra saker. Mm. Där vi har möjlighet att umgås med familj och vänner. Kanske inte lika viktigt att
Jag måste inte panikfly till Thailand.
Nej, jag vill liksom bara några dagar.
Många åker utan ens reflektera över statsskicket. Men det är ett annat spår.
Jag är en varm förespråkare av 6 timmars arbetsdag. Jag tycker det känns väldigt logiskt. Och kan många gånger känna mig förvånad över att vi inte är där. Men tänker jag, om man är ledare, ägare av ett företag, det är ju visserligen du då. Nej, men då tänker man så här, men vi behöver ju producera, vi behöver leverera, annars genererar vi inte intäkter och vinst, och då finns vi inte kvar. Så att det här skulle kunna vara en konflikt. Är det liksom en diskussion ni har när ni är ute och konsultar för företag?
Jag tänker så att vi vill nog gärna vara en förebild och visa på att så här kan man leda ett klimatsmart företag. Men just nu är det kanske ingenting vi trycker på någon annan, alltså inför 6 timmars arbetsdag. Mm. Men ofta när jag suttit i paneldebatter så är det oftast en poäng jag tar upp, att så här, om vi inte har tid för reflektion, då kommer vi köra på i gamla hjulspår, och det löser inte problemet. Så att vi behöver ju på något sätt hitta tid för reflektion. Mm. Och jag tror också den här 6 timmars arbetsdag, vi gör ju, frågan är hur effektiva vi är och vad, om vi gör rätt saker under de här 8 timmarna. Så att det är ju intressant, och man behöver ju vara lite modig för att införa. Nu har vi har ju ingen vd, och även de som inte är, vi är ju 4 ägare just nu. Men alla har ju egentligen samma, vi var iväg på en workaway eller konferens här för några veckor sedan, då har vi ingen agenda, utan vi sätter agendan på plats och alla får komma med förslag vad de tycker är viktigt att prata om, och sen så prioriterar vi, vad tycker vi är viktigt, vad blir vi ledsna över om vi inte har pratat om det och åker härifrån, och då gör ju också att alla alltså all kreativitet och alla tankar, det är inte en vd som styr uppifrån som säger att det här. Och då tror jag också att då har vi ju helt plötsligt jättemånga kompetenta människor som är med och leder. Istället för en kompetent människa som ska leda någonstans. Så jag tänker att man blir som företag ännu starkare. Och det är ju också att alla människor tvingas ta ansvar och driva. Så då tänker jag att det kanske blir mer effektivt och bättre. Det finns väl vissa, var det Microsoft som provade Japan för ett tag sedan och gjorde det i en månad, och produktiviteten ökade, vilket var väldigt positivt. Jag kommer inte ihåg om det var Microsoft, jag tror det. Och sen så tog de bort det, för det var bara en testperiod, men det var väldigt positivt.
Jo, nej, men det stämmer, jag känner igen det nu. Ja. Mm. Nej, men, och sen tänker jag, det kommer upp så många bra exempel, för det är just att man plockar bort allt det här. Ja, jag jobbar så mycket så jag måste göra privata ärenden på jobbet. Nej, det gör du inte nu. Nu jobbar du bara och sen får du gå hem, och många testar. Så att, ja, det är ett spår. Mm. Och där är vi inne lite på det som du sa, det här med att hur vi organiserar oss som organisation. Det skapar också förutsättningar för att vara ha olika klimatavtryck. Och om man kommer in mer då på vad man kan göra, de här blir ju, det blir ju inte, det är inte vattentäta skott emellan dem. Men jag tänker så här, förändringar som man kan göra utifrån att man kanske planerar en konferens eller planerar verksamheten för det här året. Vad ska man tänka då, om vi tar det här typiskt tjänsteföretag som många nu är i?
Jag tror ju, det är så här förstår jag som att många har styrt om redan, det är ju att många företag har ju någon form av konferens där man kanske flyger iväg någonstans. Jag tror inte ens att det kanske uppskattas av alla längre, speciellt om man är småbarnsförälder. Då blir det väldigt mycket logistik, så att det kanske hade varit härligare att varit på någonstans närmare.
Mm.
Men också för att många är medvetna om klimatfrågan. Så där tänker jag att det är väl en jättebra sak att börja titta, finns det möjlighet? Nu är det inte längre, de anställda kommer kanske inte bli arga längre om de inte får den här lyxiga resan till Portugal, utan snarare så här, wow, vi är i Köpenhamn och vi har tagit tåget dit, eller Berlin eller någonstans. Så det är ju, jag menar, ett stort företag så är det ju väldigt många undvikna flygresor genom att göra så.
Mm.
Men jag tycker vi jobbar ju delvis med ett företag, med klimatpartner till Netlight, som är ett konsultföretag på, jag tror de är kanske 1300 personer. Och de har sedan några år tillbaka infört lite olika policies, där en är veggie first och en är train first och en är fix first.
Mm.
De kan ha några till kanske.
Mm.
Och sådana grejer är relativt enkelt. Det handlar ju inte om att ställa om hela verksamheten, utan det handlar ju om att då kanske när de till exempel är på en konferens, då serveras det vegetarisk mat.
Mm.
Men om de har events på kontoret, då tror jag att du har möjlighet att beställa till kött. Mm. Men normen är...
Ja,
precis.
Det är inte förbjudet. Men,
nej, precis.
Ja.
Exakt. Mm. Så det är ju väldigt... I teorin väldigt enkelt. Mm. Sen finns det oftast känslor kopplade till att du ska inte bestämma vilket transportmedel jag tar eller vilken typ av mat jag tar. Men inom företaget så har företaget, jag tänker man... kanske ändå kan göra det. Liksom. Mm. Och att det finns många som backar det nu.
Ja, men det är just att det som innan man förändrade det här, då var det väl nästan förutbestämt att det var flyg. Och nu bara förutbestämmer vi att, alltså, så det är fortfarande så här, om du verkligen vill flyga eller äta kött så kan du göra det. Men vi här står bakom det här och kommer göra det enklare. Och sen,
Jag tänker på att det är inte så många decennier sedan som det var helt självklart att röka på kontor. Och det fick alla liksom finna sig i som inte rökte. Det var ingen snack, för att ingen ska väl bestämma vad jag röker och inte röker.
Mm.
Men jag tänker också att det här behöver ju inte vara att nej, men nu är det bara vegetariskt för alla. Utan just det här, här är normen och man kan välja till.
Ja.
Men som, det var någon som sa, var det Emilia i avsnittet för några veckor sedan kanske, att ja, men, det kan ju vara som att du får själv köpa den där konjaken efter till kaffet. Att du,
ja men precis, nej men verkligen. Och det är så lustigt hur det rör upp så mycket känslor.
Det är nog viktigt att ha förståelse för om man ska ha framgång.
Och ta argumenten, liksom, men ha starka argument. Och, nej, vi förbjuder inte, men vi gör det här lättare, vi har valt det.
Men jag tänker konferenser, resor, mer nära, veggie first. Jag är intresserad, nyfiken på de andra first du nämnde från Lättmark.
Ja, de har fix first.
Vad betyder det?
Ja, det är väl att innan man köper något nytt så ska man titta om det finns, går att laga eller ta något begagnat. Och det de har gjort, just IT-utrustning är ju kan vara rätt så stor del. Det har ju inte bara ett stort klimatavtryck, utan det kräver ju mycket resurser och mycket vatten. Och det är ju så med mycket produkter som tillverkas. Och det de har gjort är att de har tagit bort först den här tvåårsprincipen. Jag vet, på mitt förra företag, då var det 3 år här för mig. Att man bytte mobil och bytte dator. Även om det var fullt fungerande. Och varje gång så blev jag lite irriterad, för att då var jag tvungen att installera om allt. Och det var inte det jag ville lägga tid på. Men det var någon form av policy. Och det är väl en säkerhetsgrej i sig också. Men de har tagit bort det, så att nu får du ha din dator tills du säger till eller tycker att den inte är tillräckligt fungera, funktionell liksom. Och du, när du kommer så kan du även välja att få en begagnad
produkt. Ja, det var Emilia också inne på. Hon sa det är så otroligt stor återtillverkning. Och att faktiskt liksom köpa begagnade som är fabriksåterställda och så liksom fina. Men det här var inte... Och jag tänker det blir både så här, för det första så funkar... Funktionen är bra, alltså de funkar. Men det blir också en känsla av att verkligen göra en ganska... Det är en ganska stor påverkan som du säger. Det är väldigt mycket... klimatpåverkan av varje ny sån här teknisk produkt. Och att det kan vara en rutin som bara är satt. Ja, efter 3 år, då får vi ny. Varför? När det, ja.
Men där tror jag också både känslor behöver man ta i beaktande. Jag tycker själv att det är jättekul med ny teknik. Och känner, ja, men den där kameran som är jättebra vill jag också ha. Mm. Men då är det ju att tänka om att ja, men jag kan få den som är nästan bäst på marknaden, men som också är beprövad och dessutom fabriksåterställd eller vad det heter.
De har faktiskt tänkt kring det också. Mm. Att om det är så att du väljer att ha din gamla, eller din som du har just nu, lite längre, då kan du få uppgradera det till lite bättre än vad du skulle fått annars. Där du får en lite hetare pryl nästa gång.
Man blir lite belönad där. Ja, för det kan ju också vara att man är ett techföretag och känner att jag måste ha de senaste grejerna för att hänga med. Men då tror jag kanske att bara genom att gå ner då ett halvår eller ett år i de liksom senast släppta prylarna så kan man ändå vara i spetsen. Men också göra något för klimatet.
Absolut.
Efter Fix First så var det en tredje.
Ja, Train First har de, var det det vi...
Ja, ja.
Och det handlar ju egentligen om att kolla tåget först. Jag vet, jag är osäker på om de har någon... Vissa företag har ju satt upp att om det är inom ett visst antal timmar eller någonting, då är det tåget som gäller. Och annars behöver ett godkännande från en chef någonstans ifrån. I många fall är det också så att det är snabbare i de fallen faktiskt. Jag är osäker på om Netlight har det, men de har en Train First där alla uppmuntras att ta tåget först. Och det här får ju jättestora ringar på vattnet när de har 1300 anställda, eller alla företag som gör så här. Att det blir någon form av utbildning som man kan ta med sig hem och förstå att okej, det här har stora avtryck. Så det är jättebra.
Jo, men sen handlar det väl också om att bryta en vana. Det har varit en vana att vi kastar oss till, vet jag, Bromma och flyger till närmsta stad. Eller att vi på semestern tittar efter flygresor. Så det är ju bara att ställa om och tänka. Och sen att lära sig hur det kan funka bra. Jag tänker, ska man åka tåg till Göteborg, ja men då måste jag ju ha ett wifi som funkar. Det kanske man har ombord nu. Men att man får tänka till, vad behöver jag då för att kunna vara produktiv och jobba på resan? Eller hur kan jag lägga upp mina arbetsuppgifter så att jag har något vettigt att göra på vägen dit och hem? Eller hur?
Ja, och vi som har byggt den vanan, vi älskar ju tåget. Alltså åka till Göteborg är ju det bästa liksom, kontoret som finns. Och liksom sitta ostört. Och det går ju ofta, just i den typen av bransch som Netlight är i. Så även om de är väldigt techiga så behöver de läsa saker. Så att även om wifi inte funkar så kan jag förmodligen ladda ner någonting. Skriva, läsa, lyssna.
Programmera.
Programmera. Precis.
Det som jag tycker är häftigt också, när de har analyserat sin flygdata. Då har de gått in på rollnivå och även individnivå för att identifiera. Okej, är det... Är det partners som står för det mesta flygresandet? Är det affärskritiskt? Eller liksom, hur kan vi tänka kring det här? Hur kan vi förändra vår organisation för att undvika eller minska flygandet? Så att det är inspirerande. Men något jag gillar, som min kollega brukar kalla de här, när man använder sig av gamla saker, det är så här pre-loved. Att det blir mycket härligare, en härligare koppling till någonting. Så här, men det här är en älskad produkt som någon annan har älskat innan mig, nu har jag den.
Ja. Men det är ju mycket, jag är med i en ideell förening som heter Ible Foundation, och igår hade vi sån här, vi kallar det för A Sustainable Start. Så vi går igenom de här 17 hållbarhetsmålen. Och igår så var just Emilia då, som vi hade som gäst här tidigare med. Hon sa, men det måste bli sexigt liksom. Det måste bli sexigt att vara hållbar. Och mycket handlar ju om kommunikationen kring det. En begagnad telefon eller en pre-loved telefon. Det är ganska stor skillnad. Eller vi är coola för att vi är hållbara. Det är ju det som börjar bli coolt, även om det är liksom för många en bit kvar att göra den kopplingen. Men då blir det ju också attraktivt. Det blir en del i deras employer brand, om man tänker på Netlight då, att vi tar det här på allvar och gör det på riktigt. Och för många är ju det, både som kund och potentiell anställd, väldigt attraktivt. Och så dessutom hjälper det klimatet. Så att det finns ju mycket win-win i det. Så.
Ja, jag tror det ligger jättemycket i det. Netlite har ju valt också i sitt förmånserbjudande för alla att ha klimatkompensera för alla anställda.
Mm.
Så att, och då blir det per automatik en liten utbildning, för där är det med så här, hur klimatavtrycket ser ut i snitt för de här länderna och vad det är uppdelat på. Så jag tänker mig att de ser ett jättetryck för att vara liksom relevanta som arbetsgivare.
Mm.
Att vara bra inom det här området. Och det de också har gjort, det är ju att de har gått ut med att de ska minska sitt avtryck med 16% i linje med studentmanifestet. Var ju, drog igång i Frankrike, och sen så tror jag att i Sverige så gick väl studenterna ut och skrev någon debattartikel i förra våren, och då svarade Netlite på det och sa att de skulle sätta upp mål på 16% utsläppsminskningar. Mm. Då är man i linje med Parisavtalet, då bidrar du aktivt som företag till 1,5-graders målet.
Mm.
Så det är ju också väldigt inspirerande, tycker jag.
Ja, men jag tänker också när vi pratade klimatångest, att känna att jag går till en arbetsplats och jag läser liksom nyheterna på morgonen och känner den här klimatstressen, och så vet jag, ah, men på min arbetsplats så gör vi det vi kan. Det känns ju också. Men känns det som att vi har ringat in de viktigaste områdena som man behöver tänka på om man nu är på en arbetsplats och tänker, vad kan vi göra? Att det är liksom uppvärmningen, resorna, maten, kanske då lite större frågor som hur många timmar vi jobbar, vilket ju kan vara mycket större. Men det här med bara möjligheten att kunna jobba hemma en dag till exempel.
Verkligen.
Kan ju vara någonting som inte minskar 6 timmar per dag, men bara möjligheten att göra det.
Mm. Och jag tänker också att det är mycket kompetens finns ju lokalt, så liksom i in-house. Så att om man börjar lyssna på sina medarbetare, så tror jag att det finns jättemycket idéer och kreativitet för det här. Och ja.
Och visst kan man, är det svårt att gå in och räkna på det här avtrycket på er hemsida i kalkylatorn?
Nej, alltså det är väldigt enkelt skulle jag säga. Däremot så krävs det lite tid att vi har både schabloner, så om du inte har färdiga siffror på vilken elförbrukning du har, vilken typ av uppvärmning, så kan du bara skriva in antalet kvadratmeter. Så jag har försökt förenkla så mycket det går, men det bästa är ju såklart att hitta uppgifterna.
Mm.
Så att det är mer att leta reda på lite uppgifter, men det är ju inte, kräver ju inte någon superkunskap om klimatet på något sätt, eller beräkningar. Utan det är väldigt enkelt.
Det kan ju vara ett första steg och se hur ligger vi till, och sen ser man kanske då vad man kan börja fokusera på, vad man kan göra där man är.
Mm, verkligen. Mm.
Jag tänker också som kommunikatör att här har man ju ett alldeles gratis innehåll om man börjar jobba med de här frågorna. Att bjuda på, alltså både vad finns motståndet, vad är det som går enkelt, och det kan locka både framtida medarbetare och kunder faktiskt.
Så, ja, det stämmer verkligen. Och det är ju otroligt starkt att tänka. Så klimatfrågan är ju den frågan som flera år tillbaka har varit det som oroar svenskar mest. Och tänk då om man kan ändra affärsidén eller börja jobba med de här frågorna så att alla medarbetare känner att så här, vi är en del. Det jag gör på mitt jobb är en del av lösningen och inte en del av problemet som jag tror många upplever idag och som jag har upplevt tidigare på min arbetsplats. Vilken styrka det är i det, och liksom vad snabbt vi kan få det här att vända om vi får många företag som sluter upp och alla anställda på de här företagen. Det är en enorm kraft.
Mm.
Så ska vi vara jättehäftigt.
Ja, faktiskt.
Roligt.
Kul. Ja, grymt jobbat får vi säga. Keep it up, jag ska följa er. Och som sagt, vi samarbetar med motivation.se. Och där har de arrangerar årets vd. Och i höstas så var faktiskt temat var Walk the Talk, när det handlade om just hållbarhetsarbetet. Och då var deras huvudtalare Anna Ryott, som faktiskt, lite spännande, mitt förra liv så var jag revisor i ett team på en organisation där hon jobbade. Så att jag har träffat henne genom det. Och så gillar hon att springa också, vet jag. Och som sagt, vi hittar ofta att det vi pratar om i podden kopplar an till både en och flera artiklar som ligger på motivation.se's hemsida. Och idag som sagt så handlar det då om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Och det är en artikel då med Anna. Där det handlar om hur hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt kan stärka bolagets position och öka lönsamheten.
Mm, vi kan väl nämna då att hon jobbar med hon är ordförande i ett riskkapitalbolag som fokuserar på investeringar i hållbara bolag.
Mm.
Precis.
Mm. In och läs på Sveriges ledarskapssajt.
Motivation.se, precis. Tack Cissi för att du kom hit.
Ja, jag undrar om jag får addera två saker. Två tips till, får jag göra det?
Ja.
En jätteenkel start för företag, det är Break It Impact Challenge. Jag vet inte om ni har hört talas om det. De drog igång för knappt ett år sedan och vi är samarbetspartner där. Och det är en 30-dagars utmaning. Jag tror att har man inte jobbat med hållbarhetsfrågan förut eller har man jobbat delvis med den, så är det en jättebra start för att komma igång. Där är många företag som har gått ihop, det är flera hundra företag som har gjort den här utmaningen redan. Och där blir liksom ett firande på slutet. Och den drar igång 21 april tror jag nästa omgång. Så det börjar bli dags att anmäla sig till den om man vill vara med där.
Mm.
Och sen så är vi även stöttande partner till något som Stockholm Resilience Center har tagit fram som heter 1.5 Degree Business Playbook. Som är en 14 sidor lång guide för företag hur de kan bidra till 1,5-gradersmålet. Så tänker om man vill ha lite stöttning i det här, antingen om man vill läsa på hemma så är den här playbooken bra, eller om man faktiskt vill gå med i den här stora break it-utmaningen som är enkel, men du har många, du är tillsammans med många företag där du kan diskutera en Facebookgrupp om du behöver hjälp och där vi är inne och supportar också.
Mm.
Så är det två bra sätt tror jag att hämta in lite mer information och komma igång.
Super. Grymma tips.
Ja.
Tack.
Det ska vi in och spana på genast, eller jag i alla fall.
Ja, faktiskt. Ja. Tack så jättemycket Cissi och tack till vår samarbetspartner motivation.se och till Agda Media för produktionen.
Det vore jättekul att få diskutera med er. Vi finns ju i sociala medier på Facebook och LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se. Det ska vara jättekul att höra vad ni gör, vad ni drömmer om att göra och hur ni responderar på det som ni har hört här i podden. Och om det är någon som är sugen på någon av de här utmaningarna eller liknande, så berätta hur det går.
Mm. Sköt om er.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.